det här är inte rubriken för predikan faktiskt, utan det här är bara starten. Vi börjar i den ändan att det är en man som kommer i ett dilemma. Ett dilemma som vi kan identifiera oss med. Ett dilemma som man måste välja väg. Bekvämlighet eller kallelse ska man välja mellan. Och det är ju inte lätt alla gånger. Det är inte så roligt att måste ta ett sånt beslut. Därför att man vill å ena sidan och man vill å andra sidan. Men vi tar de här frågorna först. Och då kommer fråga nummer ett. Ni ser den kanske på skärmen också, men jag läser det desto för att ni ska förstå vad jag har skrivit. Hur kommer det sig att församlingar som tror att Jesus lever och upplever hans närvaro, åtminstone ibland, som har Gud på sin sida, ändå upplever att nöden är stor och kraften är ringa? Känner ni igen den här frågan någon gång? Minst nu tycker jag att ibland så hör man, minst när vi kaffebordet, så här frågor. Hur kommer det sig att människor som tror på Jesus ändå kan uppleva att tron är svag och verkningslös, att man är förvirrad och distraherad av vad andra tycker och gör och att man inte har en tydlig vision för sitt liv? Om Gud är på min sida, om Jesus är min Herre, hur kan det vara så att i praktiken, i verkligheten, så ändå upplever vi nog alla någon gång den här situationen, eller hur? Kan man tro på och uppleva Guds närvaro i sina liv utan att man är trygg, utan att man vet sitt uppdrag eller har kraft att arbeta för Guds rike oberoende av vad andra tycker eller vad omständigheterna ger för förutsättningar? Det är min fråga. Kan man tro på och uppleva Guds närvaro och ändå känna att jag vet inte riktigt vad jag ska göra? En viktig fråga är, kan man få tillbaka Guds närvaro i sitt liv om man har förlorat den? Det är förtroende som upplever att var är Gud någonstans? Fråga för den som inte har upplevt Guds närvaro någon gång. Kan man få uppleva Guds närvaro om man aldrig har fått uppleva den? Viktiga frågor tycker ju jag förstås. Vi ska jobba med de här sakerna ett tag. Och Bibeln är ju full av exempel på människor som har vandrat i ett liv som liknar vårt. De har haft olika utmaningar, de har upplevt olika saker, de har mött olika människor. Och de har fått kämpa med sin kallelse som Gud har satt ner i deras hjärtan. Hur ska de göra det? Ska jag följa Gud eller ska jag följa min egen väg? Ska jag tro på Gud som Mose och Abraham trodde? Eller ska jag följa de här folkens Gud som finns omkring mig? Ska jag göra som grannen? Ska jag göra som folk gör mest? Och vi har exempel på allting, eller hur? Vi har människor som trodde på Gud och följde Gud och var trogna Gud och som gjorde upplevelser där de lärde sig att de är ganska beroende av Guds kraft. Och sen var det de som började bra men slutade dåligt, som kung Salomo till exempel, som var så vis, men ändå började han göra politiska äktenskap med olika folkslag. Och det här, han trodde sig vinna någonting på det, men han förlorade istället Guds närvaro i sitt liv. Och så finns det exempel på människor som aldrig upptäckte Gud. Nu ska vi gå till en historia om en man, och det börjar 445 före Kristus. Vad vet ni om den tiden i världshistorien? Så där 500 år före Kristus. Och vi vet det att David, det som vi vet mycket om och läser mycket om i Bibeln, David, han levde ungefär 1000 år före Kristus, eller hur? Det är ni med på. Och så kom Jesus. Det vet vi, har vi också läst om mycket, eller hur? Det är då 1000 år senare. Men mitt däremellan hände också grejer. Och det som hände var ju faktiskt det att man blev utspridd över den då kända världen. Och det fanns en man. Och det är en del som redan vet vart jag är på väg, men det gör ingenting. Andra vet inte alls vad jag pratar om, så det är riktigt lagom så här upplagt för den här predikan. Det var en man som bodde i, om ni vet många, i Susansborg. Vem var det? Säg inte ännu, du som vet. Låt folk lite upptäcka det här själva. Susansborg, det var alltså ett ställe som var långt borta från det här Israel som vi oftast pratar om när vi talar om Bibelns händelser. Susansborg var långt österut. Susansborg var på andra sidan, östra sidan om floden Tigris. Det vill säga, den var till och med bakom Irak, i det som nu är nuvarande Iran. Där fanns i Persien ett stort rike på den här tiden. Och Artaxerxes, den första, var kung. Och han regerade över ett jätteområde. Det var ett svårt språk det där, förstår ni. Artaxerxes. Hur som helst, han regerade över det stora Perserriket. Och det inkluderar också Israels land. Eller hur? Och det hade hänt då alltså att Israels kungadöme hade splittrats och de hade slagit sinsemellan och de hade haft krig med stamfolken och de hade kommit de här stora härarna. Och så hade de tagit en stor del av Israels folk till fånga och fört dem till Babylon och till Artaxerxes rike. Och där träffar vi på många historier också om människor som levde i den här diasporan, i den här exilen. Utanför Israels land. Där de egentligen hade tänkt att de skulle bo. Och nu var det där en man som faktiskt jobbade hos kungen. Han hade fått en bra plats. Han hade ganska mycket makt faktiskt där. Han hade var liksom rådgivare och säkerhetschef på samma gång. Han skulle se till att inte kungen blev förgiftad. Men eftersom de hade ett så tätt umgänge så blev de liksom vänner på något sätt. Kommer vi att märka i historien. Och han lever där i hög önsklig välmåga. Han har ett bra jobb, bra betalt. Han har hög ställning. Och så får han besök av sin bror. Och det borde ju vara trevligt. Det borde ju vara trevligt att få besök av sin bror. Men brorsan har dåliga nyheter. Från Jerusalem där han tydligen bodde. Han berättar. Jo, det har hänt en hel del där. Det är ju så att Esra, han har kommit dit. Och han har byggt upp templet. Jag återupprättar Guds närvaro i landet. Gudstjänsten är återupprättad. Men staden är ödelagd. Alla murar är nedrivna. Folk kommer och går. Fiender kan komma in när som helst. Vi kan inte sova tryggt om natten där. Eller hur? En jättejobbig situation. Och den här mannen, han reagerar starkt alltså. Man tycker att det här är långt borta. Det var på den här tiden det fanns varken flygplan eller bilar eller någonting. Utan det var ju kamelskjuts ungefär som gällde. Eller båt i bästa fall om man hittar en sjö att åka på. Men det var långt, långt borta från det här landet. Och han hade ett viktigt arbete. Och hur skulle han liksom kunna bli fri? Han var ju fånge i praktiken hos kungen. Inte kunde han nu sticka iväg och göra någonting åt saken. Men han blev bedrövad. Han blev jättebedrövad. Och det här var nu ska jag lära er någonting nytt här. Det var i månaden Kislev som det här hände. Ni har ingen aning om när det hände. Men det var ungefär i juni månad har jag räknat ut. Okej. Okay. Och så går han och börjar fundera. Han börjar be. Och han börjar brottas med Gud. Gud, du som har hjälpt oss förut. Vad ska vi göra? Vi har gått bort ifrån dig och du har låtit oss bli utspridda över hela halva jorden. Men kom och hjälp. För det är ändå ditt folk det handlar om. Som nu upplever nöd och upplever förnedring och upplever att de är oskyddade. Så låt ditt öra lyssna, dina ögon vara öppna och så vidare. Så höll han på och bad och fastade över den här saken. Jag vet inte hur länge han höll på med det här. Nu han höll åtminstone på i 4 månader. För det står så här i kapitel 2 i Nehemias bok som vi nu är i alltså. Att i månaden Nisan. Och alla vet ju vilken månad det är frågan om, eller hur? Vilken månad är frågan? Nisan. Nisan är oktober månad ungefär. Så det har gått 4 månader. Han har varit kämpat med Gud och han har bett och han har fastat. Och han har haft det jättejobbigt. Så jobbigt att det börjar synas på honom. Eller hur? För plötsligt säger hans kompis kungen. Eller hans arbetsgivare. Hans herre och mästare här på jorden då. Varför ser du så där bedrövlig ut? Vad har hänt? Varför är du så där ledsen? Och då börjar Nehemja berätta. Och jag ska inte dra hela den här historien för du får läsa den själv. Det är en fantastisk dramatisk historia om hur en människa upplever kallelsen från Gud. Upplever, säger, det behöver göras någonting. Jag kan ingenting men jag kan be för det här. Och så börjar Gud verka. Och Gud verkar i kungars hjärtan så att den här kungen säger, men vad vill du göra då åt saken? Jag ska hjälpa dig. Och det är ju helt otrolig historia att Nehemja får brev från kungen att alla ska lyda av Nehemja och ge honom vad han behöver. Han får härar och soldater och han får förmögenhet och han får timmer och material från kungens lagerutrymmen. Helt otroligt. Han får med sig en hel massa människor också, visar det sig. För då, han säger ju så här: jag är ledsen därför att hemma i Israel, Guds stad, murarna är nerrivna, folket är kringspridda, alla är oskyddade och jätte i nöd. Och det här gör mig så sorgsen. Och det var det som kungen säger: amen, jag ska hjälpa dig. Okej. Okay. Så han håller på ett tag där med det här. Och så under de här 4 månaderna så undrar jag också om han inte gjorde annat än bad faktiskt. För det visar ju sig det här. Jag måste ändå ta, för det är så roligt det här. När kungen frågar varför du är ledsen: jo, det är därför att jag skulle behöva göra någonting i Jerusalem. Men vad behöver du? Och så har han tydligen listan klar. Jo, jag behöver det och det och det och det och det. Och kungen börjar leverera. De var, tydligen hade en väldigt bra förtroende för varandra. Men det är ju inte bara det att kungen är på gott humör, utan det är ju också det att han är faktiskt beredd att lämna det bekväma livet och bege sig på den långa resan. Där han visste att det skulle finnas faror, han visste att det skulle bli motstånd, men han visste att det här är jag kallad till. Så han var beredd att lämna allt det där för att tjäna Gud och betjäna hans folk. Vad var det han skulle göra? Jo, han skulle bygga upp murarna. Så han kommer till Jerusalem och så har han sina funderingar och planer klara. Och han berättar för ledarna där att jo, jag har fått det här uppdraget både av Gud och av kungen. Och jag har material och jag har idéer. Det var ju så roligt. Han var ju också så här att han får på natten får han ut och smög på stan. Han får ut och titta genom en dalporten. Och så red han runt omkring där på markerna och titta på hur det såg ut. Så han tog reda på vad som behövde göras rent konkret. Och så gick han till folket och började berätta: jo, så här är det nu lagt. Han har märkt att där är det helt nerrivet, där är det till hälften nerrivet och där behövs det så här grejer och så vidare. Och de börjar faktiskt säga så här, de här, att amen, tänk vad Gud har hjälpt dig. Tänk att vi skulle få chansen att göra det här. Hej, låt oss stå upp och bygga, säger de. Ledarskapet där. Och det som vittnar om att Nehemja nog hade tänkt till ganska ordentligt, det var det att det här var ett stort omfattande arbete som faktiskt handlade om hundratals, kanske tusentals meter stenmur med torn, med portar. Det var mycket jobb. Så de engagerade faktiskt massor med folk, det vet ni ju det här. De hade folk överallt. På varje plats så hade de en grupp människor. Och det är så intressant i kapitel 3. Där beskrivs alltså vem som jobbar var. Nu ser ni naturligtvis inte den här texten, det behöver ni inte göra. Men ni ska lägga märke till att det är många portar med många torn och många murpartier. Här fanns, och så står det beskrivet vem som jobbar var. Och det var präster och det var köpmän och det var tekoaiter och gibeoniter och det var alla möjliga människor. Och här nämns ju bara ledarna för de här grupperna, så vi förstår att det är massor, hundratals, kanske tusentals människor. Och det finns tre saker som upprepas 3 gånger i den här uppräkningen. När de ska reparera fårporten, fiskporten, gamla porten, dyngporten, vattenporten, västporten. 8 portar. I den här stora, långa muren. Vissa portar fick väldigt mycket folk. Gamla porten, där var det många guldsmeder. Alla möjliga som jobbade där. Men det står också så här. Att Jedaja arbetade mittemot sitt eget hus. Och det här sägs på flera ställen. Folk jobbar mittemot sitt eget hus. Det var en ganska bra motivering, eller hur? För att de visste att får de en mur. Muren uppbyggd framför sitt eget hus. Så kommer de att sova lugnt på natten. Sen fann jag också här en Sallum som han jobbade med sina döttrar. Tyckte jag var ganska trevligt. Eller hur, Stanley? Sen kan man notera också att dyngporten hade bara en kille som ville jobba med den. Jag vet inte varför. Har det någonting med namnet att göra? Eller funktionen? Men sen fanns det andra som hade många så här. Men roligt är att se att det var ett extremt välorganiserat och planerat arbete. Med många, 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 många människor med. Hade olika uppgifter. Somliga bara sten, andra bara murbruk. Somliga hämtar plankor till portarna och somliga klättrar upp och börjar montera det hela. Det var en jätte liksom myrstacka människor som jobbar här. Och ni ser på den här bilden alltså att, och ni känner till från historien att det här var ju inte någonting som folk tyckte var roligt. De som hade de här andra folken som bodde i trakterna tänkte att nu får de här makt igen. Det här är inte bra om de klarar av det här. Så de börjar göra grejer, de börjar lobba för att motarbeta folket. Så de börjar med det här. Att, tror du att det ska bli till någonting? Är det någon vits att ni börjar? Om en rev hoppar upp på muren så kommer det att ramla ner. Det här är ju så att säga kända historier, eller hur? När inte det hjälpte så kom de och sa, ja men vi skulle nog behöva prata med dig nu, hör du Nehemja. Vi förstått att du har tänkt göra dig till kung här, och det här, om kungen Artaxerxes får veta det här, så då vet du att det inte är något trevligt för dig. Hör du, nu behöver vi nog lite förhandla här. Vet ni vad Nehemja säger då? Han säger så här. Det här tycker jag också är en jättebra lärdom för oss. Han säger så här. Jag håller på med ett stort verk. Skulle jag då bara lämna det och låta det komma, börja att det stannar av bara för att ni vill prata med mig? De kom en dag och frågade. Nej, jag har inte tid att prata med er nu. Då kom de nästa dag. Nej, jag har inte tid att prata med er nu. Jag har ett stort verk på gång här. Jag måste jobba med det. 4 dagar efter varann kom de och begärde audiens. Att han skulle släppa allting och komma och förklara för dem att han inte tänkte bli kung. Men han säger att det här är ju bara sånt som ni, det är fria fantasier som ni hittar på bara för att störa processen. Och det där han, så han gick inte med på det. Men uppdraget var att bygga upp murarna och renovera portarna. Och det är en väldigt spännande historia som på något sätt jag ser att det här är en parallell till mitt liv. Det här är en parallell, tror jag, till allas våra liv. Hur vi, när vi försöker göra någonting så är det alltid den här paradoxen. Det finns bra saker, men så händer det genast någonting som är motstånd också. Någonting som på något vis motarbetar det som vi vet att Gud vill göra i oss och genom oss. Så de hade ju upplevt att här blev en klarhet i tanken om vad Gud ville. Och det började med att han reagerade med bedrövelse därför att folket levde i bedrövelse. Så det var insikten som man vill ha. Gav också nöd i hjärta hos Nehemja. En nöd som bara matchades av den nöd som folket faktiskt upplevde i Jerusalem. Det var mycket den här psykologiska krigföringen där. Hur Nehemja först måste förklara och försöka få människorna entusiastiska. Det var inte så lätt, en del var ganska tröga. Sen kom fienden och försökte skrämma dem och liksom håna dem och motarbeta dem. Och det var ibland så här att jobbet som i sig själv var tungt, så de blev ju trötta och materialet var dåligt och det var liksom tufft. Så det var en hel del jobb med det här egna psyket också, med känslolivet. Att övervinna rädslan. För det var ju faktiskt så här att de måste ha spjutet i handen och mursleven i andra handen. Det var inte bara så där frid och fröjd att bygga någonting, utan de var hotade också på riktigt av människor som kommer dit med vapen för att hindra dem, för att göra illa åt dem. De fick jobba med sina egna relationer. Det var så kul här. Tekoaiterna var med och jobbade där någonstans, men så står det så här en liten fotnot att ja, men de förnämsta bland dem ville inte befatta sig med brygget. Så där. Så kan det vara när man ska göra någonting stort och skitigt. Att de förnämsta, de inte riktigt vill vara med. Men de många var med, många med. Hela det här arbetet, utmaningen, krävde ju mycket, mycket arbetare. Mycket praktiskt arbete och mycket ekonomiska resurser. Det hade de fått, men det var ändå mycket mer. De hade som sagt jobb med det här utomståendes. Både uppmuntran från kungen, men motstånd från folken. Men det här allt ledde ändå till, den här processen, var ju inte bara att bygga en mur, eller hur? Det var bara ett konkret skydd för deras boende, eller hur? Men vad var det som hände? Jo, det var att man samlade folket, man började läsa Bibeln med dem. Alltså det som man hade fått ifrån Mose och David och alla de här föregångarna. Det började man läsa, man började återupptäcka, vad är det att vara ett folk, Guds folk? Vad är det att vara i förbund med Gud? Det behöver man återupptäcka. Det var lika mycket en andlig process som det var ett byggprojekt. Eller hur? Det var lika mycket att förstå att vi är kallade av Gud att vara hans folk. Och vi har någonting som skiljer oss från de andra folken faktiskt. Man fick tillbaka sin identitet som Guds folk. Och det står om Nehemja hur mycket han röjde i deras gamla traditioner och tankemönster och vad de hade gjort. Till exempel en sån grej, de hade börjat gifta sig med de andra folkens kvinnor. Och det där tog han tag i, så att det här får ni inte fortsätta med. För att det här gör just det att ni beblandas med de tankegångarna som finns hos de andra folken. Ni gör samma misstag som gamle Salomo gjorde. Och han liksom tog tag i de här sakerna som hade lett dem bort från Guds väg och att de skulle börja gå som övriga i samhället. Okej. Vi ska försöka raskt gå vidare här och säga att det hade nog börjat hända grejer. Vi hade fått upp muren. Först hade vi fått upp templet alltså. Gudstjänsten var återupprättad. Guds närvaro var på något vis där i landet igen. Men genom att staden var sönderslagen och nedriven så hade det inte så stor påverkan på människors liv. Det var först när Nehemja tillsammans med ledarna och folket började bygga på muren och portarna. Då fick de tillbaka just identiteten. De fick också, och det här är kanske poängen med muren, eller hur? Förut så kunde vem som helst komma och gå hur som helst, när som helst. När de hade en mur så visste alla att där är staden. Det där är stadens gränser. Och där kommer man bara in när man går genom porten. Och porten är bara öppen när de behagar ha den öppen. På dagen för det mesta, till natten skulle stängas. För att de som var innanför porten skulle vara trygga. Och man kunde reglera genom att ha vakter och portvakter, tänkte jag säga, i portarna för att se vem kommer in och vem kommer ut. Bara folk som har goda tankar skulle man släppa in naturligtvis. Och det här ska vi småningom komma till här riktigt snart. Att det här har också en andlig tillämpning, eller ska säga en praktisk tillämpning på ett personligt plan. Det vill säga hur det här fungerar i vårt eget liv. Det finns faktiskt också i vårt inre murar som kan rivas ner men som kan byggas upp också. Det finns en inre mur vi behöver ha koll på, att den är intakt, att den är hel och att det finns portar som vi bestämmer när vi öppnar dem och när vi stänger dem. Vem vi släpper in och vem vi släpper ut, så att säga. Så, tillbaka till frågorna vi ställde här i början. Om vi upplever nöd, trots att vi tror på Gud, över vår egen personliga situation, eller vår familjs situation, eller vår grannes situation, eller vänners situation, eller församlingens situation, då är du i gott sällskap. Då är du i samma klass som Nehemja, som låter en situation tala till dig så att du går till Gud och börjar be att Herre, hjälp oss. Herre, hjälp oss. Visa oss. Då har du fått en kallelse till tjänst inför Gud för att hjälpa ditt folk där du lever just idag. Vi kan precis som Nehemja bli rustade för arbetet. Men vi kommer ändå alltid när vi ska göra någonting för Gud få vara beredda att lämna någonting av vårt eget och bege oss på en okänd resa och var beredda på hårt arbete. Kolla det här fast i Paulus brev så beskriver han precis samma sak. Han fick vara beredd att lämna ganska mycket av det han hade tidigare värderat högt. Men han säger, jag betraktar det som skräp i dagens läge. För jag har fått något som är ännu viktigare. Och han fick slita ont, eller hur? Så det här är helt normalt. Men det som skiljer är ju det. Vet vi att det här har Gud gett mig, då är vi beredda att jobba. Så det är helt okej alltså att ha olika upplevelser. Uppleva att både mitt eget inre ibland gör motstånd. Eller att andra människor gör motstånd. Eller ifrågasätter, eller hånar, eller hotar. Det är liksom helt normalt liv. Eller hur? Det viktiga är det att vi förstår vad Gud vill att vi ska göra. Och att vi går på det. Och vi börjar använda vårt förstånd, våra relationer, vår förmåga att inkludera andra i det arbete. Och så behöver vi uthållighet. Så om vi tar först det här med församlingsperspektivet, så uppfattar jag att vi kan dra väldigt starka paralleller mellan berättelsen om Nehemja och folket i Jerusalem på den här tiden på 400-talet före Kristus och församlingen. Jag upplever att församlingen kan liknas vid en stad som den här staden Jerusalem, som ska ha ett tempel där gudstjänsten fungerar, där Guds närvaro blir stark och synlig och märkbar. Men så behöver den också murar som både håller inne och håller ute, som reglerar hur vi har det, som ger oss skydd men också ger oss en möjlighet att välkomna andra människor som behöver skydd. Och jag har tänkt på det här, att vi ska utveckla den här tanken kring portarna. Vilka är vår församlings portar? Vilka portar fungerar? Eller vilka är fulla med bråte så ingen kommer varken in eller ut den vägen? Här är en liten sån tankelek ni kan fundera på när ni går hem. Vilken port i församlingens mur är jag satt att, så att säga, serva, och öppna och stänga och så här? Är det, vi kan ju bara leka med tanken. Är det omsorgen? Är det en port för människor att komma in och ut i församlingen? Är det kanske barnarbete? Är det en port in i Guds församlings stad? Eller hur? Och fungerar det här? Är det några murar och portar vi behöver jobba med att reparera, kanske? Så de börjar fungera igen. Okej? Vi kan ju ta det på den lite mer personliga nivån också då. För att det är också där vi själva befinner oss. Vad lärde vi oss av den här historien? Jo, det första de gjorde var att de återvände till ordet. De började läsa Guds ord igen. Och vill du uppleva renovering från insidan, så är det att du börjar läsa Guds ord på riktigt och börjar fråga Gud, vad är det du vill lära mig från det här? Vad är det som det här kan hjälpa mig med? Och att du börjar leva ett liv varje ny dag där du inser att jag är inför Gud. Gud är här. Vad väljer jag att göra? Väljer jag att ignorera honom? Eller gnälla åt honom? Eller väljer jag att tacka honom? Och lova honom och säga, jag är här beredd att göra det du vill. Jobbar vi med vårt eget liv på det sättet. När du tar emot Jesus som din frälsare, så är det som att templet i ditt inre blir återuppbyggt. Guds närvaro blir verklighet i ditt eget liv. Men det kan hända att det behöver göras mer jobb i ditt liv. Det kan hända att det finns saker i ditt liv som är precis som den här murlösa staden. Att fiender kommer och går och kan röva åt sig vad de vill och kan skrämma livet av dig och kan göra att det där, du inte alls mår bra fast du har templet återuppbyggt i ditt hjärta. Och jag tror att det finns murar som vi behöver vara väldigt noga med att bygga upp mot synden, mot andra människors tyckanden, mot fördömelsen som vi ofta bär med oss, gamla historier, gamla minnen som förgiftar våra vattenkällor i staden, om så att säga. Och vi behöver få ordning på det där. Vi behöver jobba med murar mot rädsla, mot bitterhet, mot allt sånt här som gör vårt liv eländigt. Eller som isolerar oss från Guds folk. För det var ju det också det som hände när murarna var nedrivna i Jerusalem. Så inte kunde folk bo där, utan de övergav sina hus och de for till en annan stad. För där var det tryggare, där fanns det murarna kvar. Och det är klart, om vårt liv och vår församling upplevs otryggt, då vill man söka sig någon annanstans, eller hur? Ta nu bara som en parallell. Så i vårt personliga liv så behöver vi både Guds närvaro och så behöver vi ha såna här intrapsykiska, hur ska jag säga, själsliga murar mot det här som vill förstöra våra liv. Det är framförallt lögnen som vi behöver bygga upp en redig mur emot. Och det här att avslöja lögnen i porten, så att säga, och säga att hit är du inte välkommen. Och andra destruktiva tankar och attityder som fienden, andra människor och vi själva hittar på. Och vi behöver lära känna dem, eller hur? Vi behöver lära känna vad som är lögn och vad som är Guds tankar. Vi behöver lära känna skillnaden på de här. Och för att vi ska kunna lära känna den här skillnaden, då behöver vi faktiskt jobba lite med det här. Och hjälpas åt med det här. Det är ju så här att det är människor som har fått sin egen inre mur nerriven. Är kanske inte den liksom, klarar inte av att bygga upp muren. Det var ju så med folket där i Jerusalem. De var ju där hela tiden. De kunde ju ha gjort någonting. Men de var rädda. De var resurslösa. De var förlamade av ångesten kanske. Vad vet jag. De hade inte möjligheterna. Men när det kom folk utifrån. Det kom människor med resurser. När det kom en plan och en vision och en klart budskap ifrån Herren. Så här ska vi göra. Då började hända grejer. Och då var de alla med. Och det kan hända i ditt liv att du behöver samma sak. Att du själv inte orkar ta itu med den där muren som är nerriven. Men då kanske du behöver prata med dem som bor närmast dig nära muren. Att hur kan ni hjälpa mig? Hur ska vi hjälpas åt för det här? Och jag tror att vi behöver skapa i församlingen en sån här process. Grupper. Och tillfällen där den här murarna kan börja byggas upp på nytt i våra människor, alltså i våra personliga liv. Jag tror att församlingen ska vara en jättesån här murbyggarklubb, om man säger så. Där vi bygger upp murar i varandras liv. Inte murar som isolerar, men murar som ger skydd. Jag ska alltid komma ihåg att muren hade många portar. Det var inte en konservburk som ingen kom varken in eller ut. Utan det var en öppen stad. Men det var de som bodde innanför som bestämde vem som kom och gick. Förstår ni vad jag pratar om? Ja, absolut. Sådär. Så att vår själ, det är som en stad. Precis som Jerusalem behöver ett tempel där Gud bor och murar med bra portar. Okej. Okay. Jag tror vi börjar närma oss slutrakan här. Men jag ska lämna den här predikan genom att lämna några frågor till åt er. Som jag inte ska svara på idag. Och som inte jag kan svara på, för det är bara du som kan svara på den. Men låt oss tänka på det här när vi går hem. Hur är det med templet och murarna och portarna i ditt personliga liv? Eller hur är det, tycker du, i församlingens liv? Skriv upp det. Och fundera på det. Hur är det med Guds närvaro, umgänget med Gud? Själens tillstånd, livsvanor, värderingar, relationerna. Valerna som vi gör och tjänsten inför Gud. Hur landar det här nu idag? Hur står det till med församlingens murar? Vad kunde definieras som portar i församlingens mur? Var behöver vi bygga upp någonting? Vem vill vara med och bygga? Och då den sista och viktigaste frågan. Vilken del är närmast ditt eget hus? Jag tyckte det var den här poängen här att många av de här som var med och byggde, de byggde närmast sitt eget hus. Och jag tror det kan tala till oss idag också det här. Det finns saker som händer där nära ditt eget hus där du kan faktiskt själv göra en insats för att bygga muren. Både i ditt eget liv och bygga muren i församlingens liv och öppna porten och stänga porten. Men i alla fall att vi jobbar med det som är oss närmast. För vi är också funtade på olika sätt. Somliga har gåva på ett område och andra på ett annat område. Men de alla behövs i bygget. Alla behövs. Alla kan liksom bidra med någonting. Och vi återkommer till det längre fram naturligtvis. Men ta det med dig hem och fundera och be Gud att han visar dig vad är min del av bygget. Om vi tänker nu dels i mitt eget liv, där är jag ju byggherre själv väldigt mycket. Men när vårt gemensamma bygge i församlingen, vad är min del? Så, det var det, dagens predikan. En uppmaning till oss att bygga upp murarna och reparera portarna och ansluta oss till det här gänget där i början som sa låt oss stå upp och bygga. Det här ska vi fortsätta med, eller hur? Tack ska ni ha.